tystnadskultur.
På svenska så kan man ju säga tala i silver, tiga i guld.
Vi har samma utspråk på finska. Puhuminen on hopeaa, mutta vaikeneminen on kultaa.
Tystnadskulturen sprider sig ju.
Och det är ju lite spännande.
Ja. Jag tror att det lever in i varje människa.
Jag heter Mia Blomgren.
Man får inte säga högt till exempel att...
Ja, det är ju lite drastiskt uttryckt. Skulle till och med jag säga, som är väldigt tolerant. Välkommen till det tredje programmet i min serie om tystnadskultur. För jag tänker att man pratar ju idag väldigt mycket om att olika fenomen skulle vara strukturella.
Ja.
Då verkar det som att vi har en strukturell tystnadskultur i Sverige.
Ja, precis. Jag tror att den vardagliga tystnadskulturen, den är så invand så att folk är inte medvetna om den.
Hallå, ja?
Ja, hej. Mia Blomgren heter jag. Jag jobbar på Sveriges Radios P1.
Hallå, hej.
Hej.
Jag ska bara kliva på bussen, vänta, ska du se.
Aha, okej.
Okay. Så nu ska jag bara byta honom.
Vart är du på väg?
Jag är på väg hem, jag har jobbat natt.
Vad jobbar du som?
Jag jobbar inom sjukvården just nu.
Okej.
Okay. Ja, så jag jobbar på ett boende och sen har jag varannan vecka ledigt. Och då håller jag på med tårtor som ett sidojobb och bakverk.
Ja, du skrev ett mejl till mig efter min programserie Min spegel, de mobbade.
Mm.
Jag vill bara fråga en grej. Vill du vara anonym?
Mm, det kan vara en fördel. Mm.
Då skriver jag så här. Hej, tack för ett bra program. Det fick mig att börja tänka på hur jag själv behandlades som lärling inom konditorbranschen för 2,5 år sedan. Det finns en kultur inom restaurang- och konditorbranschen där det anses fullt normalt att utöva penalism. Flera toppkrogar och prisbelötta ställen utövar denna form av tuktande av sin personalstyrka. Det utövas idag aktivt och indirekt mobbing på dessa arbetsplatser. Man ska veta sin plats och så kallad headchef är den stora kreatören. Det är en ständig jakt på prestige och för att nå detta vill kreatören använda sin personalstyrka som verktyg. Sen går ledet av status ner och lägst i rangordningen i lärlingarna. Sen kommer det här partiet som jag funderar på.
Mm.
I min utbildning till konditor fick många i min klass erfara detta och vi tog upp detta med skolans ledning som var väl medvetna om fenomenet. På det ena stället jag var behandlades jag som luft. Ingen talar med en förutom när de ger en order. Ingen säger hej på morgonen eller svarar på frågor. På det andra stället, även det flerfaldigt prisbelönt, var mobbningen aktiv. Redan första dagen skulle man få veta hur värdelös man var. Det går ner på detaljer om hur man står, hur man delar en citron, hur patetisk man är som försöker göra någonting bra. De talar om en hånfullt över huvudet och i tredje person. Tilltalar den aldrig vid namn utan man får epitet som hon där, den där eller du där. Jag har aldrig i mitt vuxna liv blivit så nedslagen och mått så dåligt. Det var en repris på min barndom som mobbad i skolan. Och vetskapen om att det faktiskt inte blir bättre i vuxenlivet utan att människor fortsätter att mobba andra var en svart insikt och erfarenhet. Mobbningen gjorde att jag valt att inte arbeta i den bransch jag är utbildad till. I framtiden önskar jag att öppna ett eget ställe och föregå med gott exempel till min personal. Med vänliga hälsningar.
Mm. Ja, jag kommer ihåg det där nu. Det var på det här stället där jag blev helt ignorerad. Och jag minns första dagen när jag skulle komma in. Så skulle jag vara där 6. Och jag var där 5:50. Och han som hade stället, han var redan på plats och bakade av bröd som han hade gjort i ordning på natten. Och det är på vintern. Jag står där ute och jag knackar och han ser mig i fönstret och jag vinkar. så får jag stå där. Och jag får stå där. Och klockan blir säkert 5:45. Och då öppnar han bara dörren. Och så säger han ingenting. Så då går jag lite osäkert in. Och så pekar han bara vad omklädningsrummet var. Så då förstod jag redan då att okej, det är den här attityden man har på den arbetsplatsen. Och i början så försökte man ju komma in lite i gemenskapen och så. Och man märkte ju också hur alla andra i personalen, de är ju lika kuvade, bara att det går i en hierarki, va? Så när det väl gäller så har inte jag den personens rygg heller. Och även det här att man inte fick komma in i sammanhanget på lunchen. De sitter och pratar och de skulle ha något speciellt event där de skulle vara på plats och baka och sådär. Och skulle trycka upp affischer vad det var. Och då ställde jag lite frågor kring det lite nyfiket. Och då får jag att alla vänder sig om så tittar de på mig. Och en lång pausering. Och sen återgår de till sitt samtal. Då får man verkligen den där känslan att du tillhör inte oss och vi talar inte med dig. Inte ens ett vanligt vardagssnack. Så kan vi förmå oss att bjuda in dig till våran gemenskap.
Mm. Jag tänkte jag skulle läsa upp en lista för dig. Där ett fenomen har nämnts. Ett fenomen som det pratas väldigt mycket om i Sverige idag. Och jag läser upp den här listan väldigt snabbt nu.
Ja.
Apotek, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, bibliotek, byggsektorn, dataspelsbranschen, energibranschen, fackförbund, familjen, finansbranschen, Folkhälsomyndigheten, folkhögskolor, fotbollförbundet, förskolan, försvarsmakten, idrottsorganisationer, industrier och verkstäder, kommuner, konstvärlden, kriminalvården, kriminella nätverk, Kungliga Dramatiska teatern, kyrkor och samfund, landsting och regioner, Migrationsverket, media, musikbranschen, näringslivet, nöjesindustrin, polisen, politiska partier, privata företag, public service. Och här kommer din bransch, restaurangbranschen, räddningstjänsten, rättsväsendet, sjukvården, skolan, skogsstyrelsen, sociala medier, socialtjänsten, stall och hästgårdar, Svenska Akademin, Systembolaget, universitet och högskolor, äldreboenden. Vad tror du att det är för fenomen som jag relaterar till?
Det beror på vilka ord man väljer att använda sig av.
Vad skulle du använda för ord då?
Mobbing. Tystnadskultur.
Oj, vad hände? Hallå? Nu bröts det.
Hallå, nu tappar jag dig där. Nu åker vi i skogen här.
Jo.
Ja, nu ska jag precis gå om här. Så. Jag hoppat in i bilen. Min kille hämtar mig här och jag är hemma om 2 minuter.
Aha, okej.
Okay. Hallå, ja.
Hallå, hej.
Hej.
Är du hemma nu?
Nu är jag hemma. Jag har precis tittat in till mina vaktlar och såg om de hade lagt några ägg under natten. Och ja, 2 hade kommit i alla fall.
Du tittar till dina vaktlar?
Jajamän, vi bor ute på landet. Jag valde att ha vaktlar istället för höns. För att höns, de blir ganska gamla och man har kanske inte så många. Och man får väldigt mycket kontakt med dem och då känns det lite jobbigt att sen lägga den i grytan. Medan vaktlar, de lever bara så där drygt ett år och lägger ganska mycket ägg förhållandevis till sin storlek.
Okej.
Okay. Nu håller jag på att ge dem lite grönsaker här och lite mjölmaskar torkade som heter. Och nu är de så ivriga här så på frukost.
Har vaktlarna något namn?
Nej, det är ju medvetet val. Om man ger dem ett namn, precis som vi talade om kring utfrysning och tystnadskultur. Så om jag tilltalar dem vid ett namn så får de ju en personlighet för mig. Och det känns ju lite jobbigt att man sen har den på tallriken så ska man ju äta Britta eller Ulla eller vad man nu kan döpas till. Det känns lite makabert på något vis.
Vakteln Ulla.
Ja.
Min mormor heter Ulla.
Jaha, du ser. Ja. Så de är faktiskt anonyma.
Då tänker jag på det du själv sa om det som du har varit med om då som lärling.
Mm.
Och så drog du själv då parallellen till tystnadskultur.
Ja, och att man aldrig, några orättvisor och sånt där, det kunde man ju aldrig ta upp med någon överhuvudtaget. Aldrig.
Varför inte det?
Nej, det är som vatten på en gås.
Mycket fåglar.
Eller så viftas det bort att ja, men så är det ju. Det är bara att lyssna på den som bestämmer för stunden. Jaha, det är bara att lyda. Det är inget att frågasätta.
Gjorde du det någon gång, ifrågasatte?
Ja, det var inte jättemånga gånger, men några få gånger. Och det viftas antingen bort, eller ignoreras, eller hånas. Jag kunde inte ens få gå på toaletten utan att be om lov. Då får man stå med händerna bakom ryggen och så får man gå fram till den som bestämmer för dagen. Och så måste man be om lov om man får använda toaletten. Och ibland blir det nej. Och det går inte att frågasätta.
Det låter ju helt koko det här.
Ja, och jag trodde att jag kanske överdrev eller hade otur. Men det var ju många med mig. Och vi tog ju upp det sen med skolledningen. Och de var så väl medvetna om det här. Men i och med att det är en bransch av prestige, så var de så otroligt glada för att kunna sätta sina lärlingar på de här väldigt fina, välrenommerade, prisbelönta ställena. Och då vill man ju inte ta den fighten. För det som kan hända då är att de förlorar sina lärlingsplatser. Och då blir ju den skolan inte en skola som folk vill gå.
Mm.
Bara du har kommit upp dig till den här platån, och det är säkert i vilken bransch som helst, när det kommer till finansvärlden eller ridsporten eller restaurang, när du har bildat dig själv, gjort dig själv till ett väldigt stort namn, då är du uppe som på en platå. Det spelar inte så stor roll vad du gör bakom kulisserna. Det kommer inte påverka dig. För det är ju det som syns utåt. Framgångarna. Och det har ju uppenbarligen ett pris då.
Det går inte att komma från att det verkar ju som att den här typen av ledarskap som kan leda till mobbning och tystnadskultur, att den typen av ledarskap värdesätts.
Ja. Jag kan tänka mig att i den branschen då som jag fick erfara, så är det ju den här kategorin människor som känner att det är värt att ta de här ställningstagandena, hackordningen, att man infinner sig i det och kan klättra upp för att sedan själv bemöta människor på det här viset. Och det är de som blir premierade och det är de som sen kommer fram och syns och blir de här stora namnen.
Jag har ju pratat med människor som arbetar på olika företagshälsovårdar runt om i landet. Och de säger att arbetslivet idag är extremt stressigt. Och att en sak som skapas när det är stressigt, det är just mobbning.
Mm.
Alltså ju mer stressad en person är, desto mer hänfaller de till att försöka sätta sig på andra. För att få någon slags kontroll. Vad var det?
Jaha, det var en vaktel-tupp. Jag kanske ska välja ett annat ställe. De kucklar lite här inne.
En vakteltupp?
Mm. Ja. Det är ganska mycket hackordning här när det kommer till vaktlar. Men de är ju inte bättre eller sämre än vad vi är uppenbarligen. Om jag skulle sätta in en ny vaktel här, vet du, den är inte välkommen. Så är det ju. Det är jättesvårt att ta en ny vaktel i ett redan etablerat gäng. Den får det inte roligt.
Jag tänker på det här i de här situationerna då när du stod där på restaurangen.
Mm. Mm.
Och valde att inte säga någonting.
Mm. Det är ju så när man även känner att man själv blir orättvist behandlad, men att man säger ingenting. Man ser andra människor bli illa behandlade. så kommer man på sig själv med att man har ju blivit en del av problemet. Några gånger försökte jag stå upp för mig själv, säga ifrån, bli nedslagen, det verkar inte vara verksamt. Då vill man bli den här konforma massan. Det är så himla viktigt att känna tillhörighet på ett sätt. Man vill så gärna att de ska tycka om en. Jag säger ingenting. Och så går man hem och känner ett starkt självhat.
Oj, självhat? Ja. Det är ett starkt ord.
Det är ett starkt ord. Men när man har en uppväxt som har varit präglad av mobbing, så och sen även upplever det i vuxenlivet, då är det som har hänt däremellan sammanhang där man har haft härligt kompisgäng, arbetsplatser, då är det som bortblåst. Då är man som tillbaka på grundskolan. Men när vuxna människor beter sig så här, jag tänkte ibland att jag skulle träffa de här som då var mina chefer. Att jag ska träffa dem i ett annat sammanhang, ute på stan. Tänk om jag stöter ihop med den här personen i fruktdisken på ICA. Kommer den behandla mig på samma sätt? Eller är det bara i den här lilla, lilla bubblan som vi befinner oss i? Där jag känner att jag inte ingår, men jag är fortfarande den, jag bidrar till att vara en del av problemet. Det blir väldigt dubbelt. Man känner sig värdelös. Plus att jag är ingen som sätter något emot. Jag gör ingenting. Det skapar ett självhat.
Såg du själv andra människor bli mobbade utan att göra någonting?
Ja.
Vad var det som hände då?
Ja, jag kan ta ett exempel. Det var en tjej som var nyanställd, och hon kom inte från den här staden, utan hon hade kommit långväga ifrån, och de talade ofta om henne i tredje person. Men vid ett tillfälle så sa de faktiskt hennes namn, vi kan kalla henne Sara. Och då har konditorn, han har spilt ut en dunk med äggula. Och det har blivit en ganska stor pöl på golvet. Och då ropar han efter henne i andra sidan salen. Ganska hånfullt. Sara! Hon hajar till. Det låter lite roligt. Ja, är det någonting? Kom och städa upp här. Och så går han. Får hon stå där på knä och skura hans skit, det han har spilt, medan han fortsätter med sina saker.
Vi pratar om saker som hände bara för något år sedan.
Ja, jag kommer också ihåg själv att samma konditor faktiskt skurade upp efter sig. Jag tror det var grädde eller om det också var ägg. En stor papperstuss, och jag står någon meter ifrån sophinken. Och det är väldigt, väldigt viktigt med hygien. Man torkar inte upp från golvet och tar upp över bänkar och sånt där. Det är väldigt, väldigt noga med hygien. Men han kastar den över halva rummet så att jag får den på mig. Och så säger han, oj, jag missade visst. Och det jag minns är att jag fann orden att vända mig om till honom och sa, nej, det var väl det du inte gjorde. Det var en av de få gånger som jag kände att där fick jag en nål i sidan på dig. Men då kände jag att jag växte någonstans.
Skulle du säga att du var mer tyst än du sa ifrån?
Mm, absolut. Jag kan ju bara räkna på handen några gånger jag sa ifrån. Men utöver det så var det ju 10 gånger per dag minst som jag borde sagt ifrån, men inte gjorde det.
Vad var det som gjorde att du inte sa ifrån?
Ja, maktlöshet. Man känner maktlöshet.
Vad tänker du om det?
Ja, det är väl en brist på pondus, kan jag tänka. Det är också, man går in i den här världen för att man vill ju bli någonting. Man vill ju vara framme i spetsen och ja, få berömmelse, kanske utåt, inte bara internt, utan titta vilka tårtor hon gör. Hon får kanske göra Nobeldesserten. Oj, oj, oj. Så det är väl den längtan och bristen på pondus. Att man går in redan lite kuvad. Väldigt ödmjukt inställd. Och sen är det här hårda klimatet gör sen att du väljer att vara tyst. Du är själv ganska tuktad. Du känner inte att du har inte den styrkan.
Är det okej att jag ställer frågan?
Mm, absolut.
Ibland kan jag få en känsla av att man lutar sig tillbaka mot det här och säger, ja, det var en tystnadskultur på mitt jobb.
Mm.
Förstår du hur jag tänker?
Mm. Ja, det är bara så det är. Kanske är resonemanget många gånger. Det är så det alltid har varit. Det är en tystnadskultur.
Jag tycker att det finns ett problem här.
Oh, ja.
Och det är att anledningen att du höll tyst mer än att du sa någonting var ju för att du såg att du skulle vinna någonting på att hålla tyst.
Ja.
Det är därför folk håller tyst. Och sen vad de vinner, det kan ju vara allt ifrån ja, att det går ifrån, kan vara lite obekvämt över till att man kan förlora pengar eller att man kan förlora sitt jobb. Och sen absolut värsta är ju då att förlora sitt liv.
Ja. Skulle man kunna säga att man inte vinner någonting på att hålla tyst, men att man förlorar någonting på att inte hålla tyst?
Okej, ta det igen.
Jag tänker att man kanske inte vinner någonting på att hålla tyst, utan att man förlorar någonting på att inte hålla tyst. Jag kände inte att jag vann någonting. Jag kände mig inte som en vinnare när jag höll tyst.
Men varför höll du tyst då?
Därför jag vill inte förlora någonting. Och det är det jag känner fortfarande. Att jag väljer att vara anonym. För jag vill gärna in i branschen igen. Jag vill skapa mig ett eget namn. Driva ett eget ställe. Det är fortfarande en dröm jag har. Där det ska vara himla god stämning. Men jag vet också hur de här andra ställena har väldigt mycket makt. De sitter i alla jurys. När det kommer till alla tävlingar etc. Och om de vet att att det är jag till exempel som medverkar här idag, då kan de se till så att jag inte tar mig framåt i den här branschen. Det vet jag.
Mm. Det är också, tycker jag, intressant att när människor inte ställer sig upp och säger ifrån, så vet de nästan alltid om att de borde ha gjort det.
Ja, visst är det så. Jag tror att man har den här moralkompassen i sig. Man vet att man har gjort rätt eller man har gjort fel. Men att man väger in väldigt många andra faktorer i ens beslut. Mer än bara den här moraliska. Man sidosätter den.
Ja, man kalkylerar.
Mm.
För det du pratar om, den här normen som finns inom restaurangbranschen. Alla branscher har ju sina normer.
Mm.
Inklusive min egen bransch har ju normer för hur man ska vara som journalist, hur man får prata, ja, vad man får säga, hur man får göra det och hur det ska göras.
Ja, visst. Och det här är ju en samhällsstruktur. Det är ju inte de här individerna enbart, utan det är ju hela samhället. För det är också hela ledet bakom till den som står längst ner.
Och varje beslut som de här individerna tar skapar de här normerna.
Mm. Men även om vi talar om det väldigt mycket och har strålkastarna på fenomenet, så man kanske sitter där till och med på en arbetsplats med dagstidningen på bordet och man vet att det bedrivs en tystnadskultur, så sitter man och läser om tystnadskultur. man liksom, jo, så här är det ju. Men på vår arbetsplats har vi alltid haft så här. Så fortsätter.
Jag kan ju känna så här att det känns inte som att det är någon jättenyhet längre att prata om tystnadskulturer i just Sverige.
Nej.
För att det finns så många.
Ja. För varför har vi inte kommit längre? Varför kommer vi ingenstans?
Vad gör den där vaktultuppen nu?
De äter mest foder. Så det händer inte så mycket. De äter och så sandbadar de tillsammans. Och sen så idkar de ganska mycket samlag. En tupp parar sig kanske 60 gånger per dag skulle jag tro.
60 gånger per dag?
Ja. Och tal om det så har jag faktiskt fått besök här nu. En som kommer långväga ifrån. Hon ska slakta sina första tuppar idag. Och hon bad mig om hjälp så hon har kommit hit med dem.
Ska du hjälpa till att döda tupparna?
Ja.
Men vad kommer du göra nu då med tuppen?
Först så bedövar man, det är enligt svensk lag. Man måste bedöva dem först och det är genom slag i huvudet. Och sen har man upp till en minut på sig att avlägsna huvudet eller tömma dem på blod. Det är det som klassas som själva avlivningen. Så då kapar vi huvudet.
Hur kommer du kapa huvudet på tuppen?
Med en yxa. Och den ska vara väldigt vass.
Oj. I nästa avsnitt.
Jo, men det är ju det jag menar när jag säger att om alla är rädda för att säga vad de tycker och tänker, ja då upprätthålls ju tystnadskulturen. Och då måste ju någon börja. Men problemet med det är ju att den människan som gör det får ju betala ett väldigt högt pris.
Pratar du om dig själv nu?
Mm. För jag tycker att frågar du mig så får du räkna med att få ett svar.
Hallå, är det fågelfarbron?
Ja.
Oj.
Är det Mia?
Ja, du var ju med i min programserie Vanligt Folk.
Ja.
Som fågelexperten.
Ja, just det.
Då är min fråga till dig nu. Finns det någon fågel som är väldigt, väldigt tyst?
Ja, det. Det var en bra fråga.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Mia Blomgren. Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.